Det är fredagen den 3 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Juni och pingsttider. Aldrig är väl skymningslandet Sverige så vackert som just nu i hänryckningen och studentflakens tid. Inligt nära naturen lever svensken i dessa dagar och skört ljusa kvällar. Ännu lever sommarens löften som ett skithopp i hjärtats innersta skrymsle och ännu rullar kulorna på skolgårdens grus. Det återblir fredag i detta vårt Sverige och återsamlas Svenska Dagbladets ledarredaktion till rådslag som vi alltid har gjort, som vår vana är sedan en grånad forntidsdag. Med mig för denna traditionsfyllda negocinering har jag tre kollegor. Likt rektor Dumbledore anlitar jag mina tre bästa studenter för uppdraget, nämligen Peter Harry Wenblad, Mattias Ron Svensson och Paulina Hermione Neuding. Välkommen alla tre.
Tack så mycket. Vad lustigt att du säger det. Det är inte första gången jag hör just det där, faktiskt.
Nej, den var ju det mest givna. Jag kanske ska förklara Peter och Harry, för den kanske inte du köper direkt, Peter.
Jag har otroligt dålig koll på Harry Potter. Alltså innan vi började spela in här så liknade du mig vid Makarov. Det är mer mitt gebit, gamla sovjetiska hockeyfemmor.
Det är ju så att Harry Potter är ju känd som pojken som överlevde, alltså ett angrepp då från Voldemort. Och du är den enda av oss som har varit i kommunpolitiken, så du är liksom så här mannen som överlevde kommunpolitiken och ändå kom tillbaka till opinionsjournalistiken. Så tänker jag. Samt också att Harry är ju också arvtagaren, the chosen one, liksom, och du är ju ändå biträdande chef, så att den dag liksom professor McGonagall Livendal avgår så är det ju du som får ta över.
Här återstår väl att se.
Och Mattias och Ron, ja, det ger ju sig själv. Det vet ju alla som har haft med Ron och Mattias att göra. Ja, välkomna sagt. Peter, mår du bra?
Jag mår mycket bra. Jag har varit förkyld och är fortfarande förkyld. Väldigt ovan känsla eftersom man var så otroligt frisk under pandemiåret.
Det hoppas jag att du kryar på dig snabbt ifrån. Mattias, hur är det med dig?
Jo då, det är bra.
Jag tänkte kolla en lokalnyhet med dig. Jag hörde att kyrkklockorna på Lidingö oförklarligt började ringa i veckan mitt i natten och de ringde i 1,5 timme utan att någon begrep varför. Var det här någonting som störde dig?
Nej, jag visste inte om det faktiskt.
Nej, okej. Okay. Jag tänkte att Thomas Gyr kanske var på plats och hade någon seminarium eller sådär.
Ja, det är möjligt. Det vore väl han att ha seans mitt i natten.
Ja, det kan ju ha varit ett annat typ av hjärtecken kanske. Nu ser jag för sig att det var Breviks kyrka. Du bor ju inte så nära den, så att det kanske är därför du inte stördes. Paulina, hur är det med dig?
Bra, tack. Hur mår du?
Jag mår bra, men vi ska inte prata om mig. Har du hämtat dig från den där gången i september 1989 när du satt på kompisens rum och inte fick någon mat?
Det börjar gå över nu, känner jag, den där känslan.
Ni lyssnare som inte hörde podden i onsdags kan lyssna på den då, där Paulina berättar om sitt traumatiska möte med den svenska familjekulturen som innebar att hon skickades iväg på rummet när det var dags att äta. Ett ämne som för övrigt diskuterats i veckan. Men det har vi tröttnat på nu. Vi ska diskutera andra ämnen och vi ska sätta igång med veckans ämnen, ty de är och legio. Först ut är förstås veckans kanske till och med stora snackis, misstroendeförklaringen mot justitieminister Morgan Johansson. Det var Sverigedemokraterna som väckte den så att säga, och resten av oppositionen, det vill säga Moderaterna, KD och Liberalerna, inte sena att följa efter. Regeringssidan däremot mindre imponerad förstås, och statsministern förklarade att om riksdagen röstar igenom en misstroendeförklaring mot Morgan, då vill hon minsann inte heller vara med eller vara kvar, så det är så. Vad gör vi då av detta? Vänder vi först till Peter och vi börjar. Varför gör oppositionen som de gör?
Ja, i grunden handlar det förstås om att Morgan Johansson är en sällsynt misslyckad justitieminister. Men sen handlar det också om att oppositionen är ju liksom, har ju bakbundit sig lite grann. Alltså så här, de måste ju agera utifrån den parlamentariska logik som gäller. Så här, vill man har sagt att man är beredd att fälla regeringen eller ministern vid varje ögonblick, och då får man liksom fullfölja det, även om det rent taktiskt kanske inte är det mest begåvade tillfället.
Är det så? Det är taktiskt obegåvat alltså?
Ja, men jag tror faktiskt att för de flesta utanför liksom politikens inre cirklar har rätt svårt att förstå de här. Det är ju lite närmast politiska ritualer som utspelas. Liksom. Där man någonstans vet att det här inte kommer gå att genomföra. Och så nära ett val också, när det finns liksom, väljarna har möjlighet att utkräva det här ansvaret. Mm. Så att nej, jag tror inte att omvärlden är så imponerad.
Mattias, Peter säger att det här är en ritual som inte kommer imponera. Håller du med?
Ja, men det tror jag. Nu är ju Morgan Johansson en sällsynt inkompetent minister på många sätt. Men,
Peter sa ju precis det, så nu är alla övertygade om att vi också tror det. Ingen kan anklaga oss för att... förlåt Mattias, fortsätt.
Men det är ju hundbet man, liksom. Han är ju ändå sosse.
Ja. Men vad tänker ni att det är otaktiskt? Kommer väljarna då att tycka det här bara är barnsligt, eller kommer de inte bry sig? Alltså, eller är det rent av kontraproduktivt att folk kommer...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så som opinionsläget ser ut nu. Alltså, även om det händer lite saker, Socialdemokraterna går fram och Centern backar, opinionsrörelserna är ju inom blocken, och alltså, styrkeförhållandet mellan blocken är ganska låst. Så att, ska borgerligheten vinna, ska det bli ett regeringsskifte efter valet, så måste oppositionen lyckas locka väljare över blockgränsen. Det tror jag inte att man lyckas med i det här. Det är ju snarare så när man gör den här typen av angrepp att då, ja, det är precis som när landet blir angripet, då slutar man liksom upp bakom ledaren. Jag tror att ska väljare lockas över blockgränsen, då måste de göra det med sakpolitik, inte med den här typen av... Jag vill inte kalla det för politiskt spel, därför att det är det faktiskt inte. Men det är ändå en typ av politik som är svårt att förstå om man inte håller på med det själv.
Kan det inte vara så här då, så enkelt att man återigen vill tvinga Centerpartiet att ta ställning. De kommer ta ställning för regeringen återigen. Så att man så här, vänder på Centerpartiet och skakar och ser ifall några ytterligare högerväljare kan trilla ut fickorna. Liksom. Finns det inte en sån tanke bakom?
Det var exakt det som var min fråga faktiskt. För det är ju den enda förklaringen jag ser till att man liksom visar upp sin egen impotens än en gång. På det här sättet.
Ja, jag tror möjligen att det blir en konsekvens, men jag tror man ska sällan överdriva den strategiska sofistikationen bakom partiers agerande. Konsekvensen av det här blir att Centerpartiet får visa korten och ännu tydligare visa det som väljarna redan vet, att de tillhör
blocket. De spelar ju med öppna kort, de är ju träkar liksom, de ligger framme på bordet, deras kort. Det är som det där spelet, de har ett kort i pannan, ni vet, som alla andra ser utom en själv.
Ja. Det står ju... jag tyckte Elin Larsson från Centerstudenter gjorde ju en bra liknelse i podden häromdagen. Det som alla vet att de ligger med varandra, så det bara, säg det bara.
Ja. En annan tanke jag bara vill pröva på er. Det är ju som Peter säger, det händer inte jättemycket mellan blocken, och vänstersidan har fortfarande ett eller ett par procents försprång. Att man helt enkelt vill dra igång en konflikt, att man vill dra igång valrörelsen, alltså se till att någonting händer, alltså börja attackera, och man har inte så mycket annat att attackera på just nu. Kan det inte bara vara en så enkel förklaring att politiker, de vill börja slåss helt enkelt. De står i ringhörnan och frustar.
Jo, men det är ju precis den prematura karaktären av det här utspelet som kommer. Liksom. Nu kunde inte Sverigedemokraterna hålla sig igen. Och så var Moderaterna och Kristdemokraterna tvungna att springa med igen, och så blir de nedstirrade av Magdalena Andersson igen.
Ja, nedstirrade, de blir ju, Magdalena Andersson använder ju bara den majoriteten hon trots allt har i riksdagen.
Ja, men det kommer ju se ut så eftersom de tog initiativet och sen blev det ingen vinst.
Jag tycker att oppositionen ännu en gång på ett sätt visar ett väldigt dåligt självförtroende, att man liksom inte låter, alltså så här, verkligheten kan göra mycket av oppositionsarbetet. Mm. Alltså, så här, har vi, nu blir det här lite cyniskt, men så här, har vi en skjutning om dagen? Mm. Så det behöver man inte ens, behöver inte ens säga någonting.
Man kan bara koppla av.
Ja, nej, men så här, det gör oppositionens jobb. Mm.
Ja, och nu springer de och ställer sig i vägen för de frågorna.
Ja.
Så det här slutar inte gott för högerblocket, eller borgerblocket alltså. Det sammanfattar vi. Det är så.
Ja. Nej, nu har svansen viftat med hunden igen.
Okej. Okay. Vi får väl se hur det går. Det är nästa vecka på, var det tisdag redan detta ska avgöras.
Ja.
Vi ska ta gå vidare med en annan sån här politikersnackis i veckan. Partisympatiundersökningen, PSU från SCB kom ju igår. Mattias, var det några överraskningar tycker du?
Ja, det är fel person att fråga.
Okej, okay, då frågar vi Peter istället.
Nej, det var väl inte direkt några överraskningar. Jag var ju inne på det lite grann tidigare, att mönstret är ju ganska tydligt, att rörelserna, så ja, visst, Socialdemokraterna går kraftigt framåt, men de tar ju framförallt från de andra partierna på samma kant. Mm. Det är likadant i oppositionsblocket, att man tar av varann.
Du får det låta väldigt odramatiskt. Jag ser ju det här att jag kom betydligt närmare den där ginflaskan jag ska vinna av dig om Liberalerna är kvar i riksdagen.
Ja, det är ju fortfarande 0,7 procentenheter kvar. Det är ju otroligt långt.
Alltså går man in i jag ska säga att KD gick ju in i förra valrörelsen med 2,9 i maj SCB, och de klarar ju sig ganska bra.
Ja, vi får väl se, men som sagt, jag bjuder väldigt gärna på den där ginflaskan. Jag har inget mot, jag kommer vara en mycket god förlorare.
Ja, det låter bra. Paulina, reflekterar du någonting över de opinionsvinnarna som blåser just nu åt något håll?
Nej, egentligen inte. Det är väl slående hur förlåtande väljarna är ändå. Alltså Peter var inne på det här med en skjutning per dag, 14 000 döda i corona. Alltså, det saknas inte skäl till missnöje med regeringen, och jag kan slås lite av hur trogna väljarna ändå är.
Mm. Precis, och snart kanske vi har ett coronafall om dagen med 14 000 döda i skjutningar. Så att...
Be careful what you wish for.
Okej, då går vi vidare från detta och börjar prata lite om vad vi har skrivit i veckan. Tänkte börja med Mattias då. Det var ju någonting som du har gett på, någonting som verkligen märktes i Stockholm igår. Själv satt jag fast i trafik i 45 minuter på en avfart till Värmdöleden, och jag hade hungriga barn väntande hemma. Det var lite kaos i stan på grund av det stora miljömötet Stockholm plus 50. Ett FN-möte som då äger rum 50 år efter det stora miljökonferensen i Stockholm 1972. Sommaren då Jack jobbade på Sofiahemmet, Martin Beck löste fallet med det slutna rummet, och Ragnar Skanåker tog OS-guld i fripistol. Mattias, du är ju född 1972. Än så länge är du inte plus 50 utan 49. Men det lämpar väl sen då att du... Ja, vi ska börja med... Vad var det som hände den gången i Stockholm 1972, Mattias? Kan du berätta lite?
Det var ju då det första globala FN-mötet ägnat åt miljöfrågor. Så det var ju nydanande för sin tid, och det var ju då väldigt många länder fick ganska mycket av liksom modern naturvårds- och miljölagstiftning.
För det var helt andra miljöfrågor på den tiden, va, än de vi har, eller delvis andra.
Ja, ganska annorlunda. Alltså klimatet var ju ingen stor fråga. Däremot var ju alltså svavelutsläpp, smog, sopberg, rädda valar. Många av de här frågorna är ju betydligt närmare en lösning idag. Smogen ligger ju inte över västerländska storstäder som de gjorde i miljöböckerna jag växte upp med, och fåglar dör inte av slentrianmässiga oljeutsläpp för att företag rensat oljecisterner till havs för att det är bekvämare och sånt där. Så väldigt många frågor har kunnat hanteras. Och sen har vi fått den globala uppvärmningen som är liksom ett stigande problem.
Men det är en reflektion i texten som du skrev, det var väl i förrgår tror jag. Det var ju det här med förhoppningarna på det stora konsensuset och de stora lösningarna. Du gjorde reflektioner kring detta.
Ja, alltså det är ju lite roligt när man läser Stuart Brands bok Whole Earth Discipline som kom för ett tiotal år sedan. En kalifornisk gröna vågare som tänkt om. Och det är just det, när han drog in med sitt sällskap av estrad, liksom resande teatersällskap och poeter och ursprungsbefolkning och miljöaktivister från San Francisco, så hejade ju de jättemycket på den tidens fixstjärna Paul Ehrlich som varnade för befolkningsexplosionen och att fattiga människor håller på att bli alldeles för många och det kommer sluta med massvält. Och man hade faktiskt seriösa prognoser även i USA över liksom den sjunkande ekonomiska standarden som också i väst man kommer att behöva leva med framåt 90-2000-talet. Mm. Och det infriades ju inte alls, men på den tiden trodde man då liksom, och det fanns någon avvikande röst, en ekosocialist som tyckte liksom att nej, men om fattiga människor får det bättre så kommer de att skaffa färre barn. Mm. Det är inte liksom en svår fråga. Ni behöver liksom inte införa Kinas repressiva ettbarnspolitik eller blanda preventivmedel i indiernas dricksvatten, vilket seriöst diskuterades på den här tiden. Utan liksom se till att bekämpa fattigdom. Sen var ju ekosocialism inte rätt väg att bekämpa fattigdom utan globalisering och liberalisering. Men det visade sig ha effekt på barnafödandet och på välståndet.
Men just det här med konsensus som du skriver om, att varför vill du varna för det? Vad är problemet med sökandet, det ständiga sökandet efter konsensus?
Ja, men det är ju lite grann, alltså vi kommer att göra fel. Man hade fel i väldigt stora ansatser på den här konferensen. Också liksom de smartaste hjärnorna som försökt räkna ut saker och liksom satt där och klurade över tillväxtens gränser som sen visade sig inte vara sanna liksom, för allt tog inte slut. Så är det förstås nu också. Vi kommer att göra fel, vi kommer att ha fel, vi kommer att bedöma saker fel. Och problemet med konsensus, särskilt när du försöker implementera den i en policy som till exempel EUs taxonomi där man i detalj ska försöka förklara vad som är hållbart och inte. Risken är då att fel, om alla gör samma fel så blir det ju närmast per definition stora och nästan systematiska fel. Och det är en risk med konsensus.
Ja, men det är den klassiska pläderingen för det liberala samhället. Vi prövar massor med olika saker, man ser vad som funkar, bra lösningar kommer då att sprida sig automatiskt.
Ja, precis. Man måste när man sitter i såna här möten ha en beredskap för att man inte vet allting och hur man ska hantera när man har fel och hur man inte hamnar fel alla på en gång.
Grejen är att om jag då ska vara lite djävulens advokat och säga att dagens miljöproblem då, eller ja, klimatfrågan då som är den helt överskuggande, är av en liten annan art. Den är då dels mycket, mycket mer hotfull, skulle man kunna argumentera, för att en skenande temperatur, lite svavel i någon sjö någonstans kanske dödar lite djur, men det dödar inte hela mänskligheten. Men det är liksom, det skulle radikalt ändra livsvillkoren på jorden. Samt att vi vet ju orsaken till klimatförändringar, det är ju fossila utsläpp. Det är ju en väldigt enkel lösning egentligen. Förstår du vad jag menar? Om man skulle argumentera så mot det, hur skulle du möta då? Möta det?
Ja, alltså vi ser ju redan nu vad liksom en snabb nedtrappning av fossila bränslen har för pris för våra samhällen. Därför att när vi bojkottar rysk olja och gas så känner vi lite på hur det biter. Och det slår eftersom ungefär 80% av energin kommer ifrån fossila bränslen. Mm. Så är det en mycket dramatisk. Och precis som under pandemin när vi liksom idiotstoppade väldigt mycket transporter och sånt där. Liksom. Visst, det minskar utsläpp på marginalen, men det skapar också fundamentala samhällsproblem som vi inte är redo att leva med.
Men vissa säger att det är den väg vi måste gå, just med bakgrunden där jag målade upp att hotet är så stort och att orsaken är känd. Att fossila bränslen måste bort fortare än kvickt.
Ja, och det är ett idiotiskt sätt att argumentera därför att varje form av sån allvarlig störning innebär betydligt större risker för våra samhällen. Om vi så bara tar liksom förmågan att hantera de förändringar i extremväder som kommer, så har de ett väldigt tydligt samband med liksom ekonomisk tillväxt och förmåga att bygga ordentligt och robust och säkert. Det är liksom pengar eller livet som gäller där, och redan där så behöver vi liksom vår moderna infrastruktur.
Mm. Vad skulle du säga, du som känner miljörörelsens och miljöfrågans utveckling under lång tid, vad är best praxis ifall vi ska använda vår egen historia? När har det gått bäst att lösa de här negativa externiteterna som det handlar om?
Jag är glad att du ställer den frågan, eftersom jag har skrivit en bok om precis det. Alltså, i stort sett alla lösningar på miljöproblem som vi vill har skapats av fria, rika demokratier. Sverige, nordiska länder, Västeuropa, USA. Det är där man radikalt har lyckats fasa ut och minska en mängd utsläpp samtidigt som man fortsätter att producera väldigt mycket och inte ger avkall på hur människor lever och har det.
Mm. Så Sovjet var inget föregångsland när det gäller att bekämpa klimatförändringar? Alltså.
Milt uttryckt inte. Nu ska ju sägas att Sovjet hade som explicit mål just att maximera industriproduktion. Så det blev ju sällsynt illa passande ur miljösynpunkt. De fullkomligt skövlade ju allt ifrån Aralsjön till liksom, släppte ut väldigt mycket och var oerhört ineffektiva i sin framfart. Och det visar ju planekonomins svaghet, men även liksom när vi kan ju notera att de inte uppnådde det målet att lyckas liksom växa om västvärlden. Och på samma sätt så kommer planekonomi, om man inriktade den på att vara grön och klimatvänlig, så kommer den förmodligen inte att lyckas med det heller. Därför att det skapar så många, vi har sett till exempel när Kina försökt bygga ut vindkraft, så har de liksom byggt ut dubbelt så stor kapacitet, men liksom, ja, en tredjedel har inte gått att koppla upp på elnätet och annat, därför att man får precis vad man efterfrågar i en planekonomi. Du får liksom det som planen specificerar, men om det sen går att använda, det struntar ju alla i. Liksom.
I min plan i manus står det här, kolla vad Peter tycker, så jag gör det. Jag släpper in det, Peter. Du har skrivit också mycket om stora lösningar för klimatomställningen. Vad tänker du om det Mattias beskriver?
Ja, men jag håller med om det som Mattias säger. Och det här är ju någonting som går igen på liksom alla politikområden. Den här strävan efter en känsla av kontroll, men den är ju illusorisk.
Ja, Mattias, någonting att tillägga som du tycker att lyssnarna ska ha med sig just angående... Ja, som man kunde fundera på i nästa gång det blir miljötoppmöte om man fastnar i en bilkö.
Det går över.
Det går över. Vi ska gå vidare. Tänkte jag vända mig till Peter för dagens nästa ämne. Och det är också en sak som har varit i medierna de senaste veckorna. Alla känner nog någon som är drabbad. Det gäller nämligen kaoset på Arlanda flygplats. Där brist på personal gör att hanteringen går mycket, mycket långsamt. Folk missar flyg, man får anlända i timtal innan för att köa. Varför har det blivit så här och varför funkar inte saker som alltid har funkat nu för tiden?
Ja, bra fråga. Men jag har en lite annan take på det. Alltså, det jag lite grann saknar i diskussionen om de här kaosköerna på Arlanda, det är liksom säkerhetskontrollerna i sig. Alltså, är det verkligen säkerhetskontroller? Jag skrev lite tillspetsat på Twitter att som människor står i kö för att visa upp sina deodoranter och läskslattar. Liksom. Mm. Det, jag vet inte hur mycket... Vad stoppar säkerhetskontrollerna egentligen? Alltså hela säkerhetsapparaten på flygen, väldigt mycket av det byggdes ju upp efter 11 september. Eller dels 11 september och dels den här skobombaren som de tog... kort därefter och någon som hade några explosiva vätskor med sig, och att det just därför, på grund av liksom enskilda händelser för 20 år sedan, så är det just vätska vi ska visa upp och röntga eller skanna skorna, och så det är en jätteapparat även där. Om man ju känslan av att det är lite grann av en ritual och en väldigt, det är ett säkerhetstrålande. Jag är inte säkerhetsexpert, men jag känner mig rätt övertygad om att det finns klokare metoder att, om man verkligen vill höja säkerheten eller liksom förhindra att det händer saker.
Ja, men Peter, gick inte det här tåget för 20 år sedan? Alltså, det var väl Department of Homeland Security som sa till USA och därmed till världen att nu gör vi så här från och med nu. Och så bara blir det så. Alltså, ska lilla Sverige, vi kan ju knappast göra så mycket åt detta.
Nej, så är det. Absolut. Men jag tycker ändå att jag saknar diskussionen om det, eller jag saknar det perspektivet i diskussionen. Utan vi ska liksom fortsätta rekrytera stor brist på personal för att utföra ett jobb som i mångt och mycket kanske är onödigt.
Och som dessutom varenda jäkla gång tar Mattias Svenssons hårgelé, som han är tämligen ensam om att konsumera i Sverige, men det finns stora lager nu i säkerhetsbolaget på Arlanda. Intressant, Mattias.
Ja, det är ju det här när man när folk bokar biljett åt en och man inte kan checka in någon väska, då är det ju stenhårt vad man får ha med sig, och det är tydligen, det är uppenbart inte folk som har någon form av kroppshygien att sköta.
Jag är fortfarande väldigt nyfiken. Jag vet att jag funderade på att skriva ett reportage om det här för många år sedan. Alltså alla dessa apelsinläskflaskor och tandkrämstuber. Och vad tar de vägen? Vad gör de av alla saker?
Återbruk kanske. Paulina, vad tror du?
Jag vet inte, men det känns ju som att det finns utrymme för effektivisering. Och då kommer jag inte mot det liksom från Peters håll. Jag tror att den här typen av säkerhet är helt nödvändig. Jag tror inte det går att komma ifrån. Så både ur liksom allmänhetens perspektiv, men också ur flygbolagens perspektiv. Det, alltså man kan inte spela med särskilt stora risker i flygtrafiken. Det kan inte vara så att var miljonte flyg råkar ut för någonting. Det går liksom inte, då dör hela branschen. Så att, men däremot så tror jag att man kan vara mer effektiv. Och jag bara tänker på alla gånger jag har varit i Israel och blivit stoppad i säkerhetskontrollen. De har ju väldigt rigorösa säkerhetskontroller, och det är en annan typ av folk som jobbar där, och de jobbar väldigt mycket med, de säger säkert att de inte gör det, men de jobbar väldigt mycket med screening. Alltså de tittar på typer. Och om man då som jag var när jag reste som mest i Israel, singel tjej reser ensam, de var på en direkt liksom, på grund av den grupptillhörigheten. Man betraktade det som så här, en person som tar emot presenter från folk och fraktar.
Nu gick inte den diskussionen riktigt som jag hade tänkt mig, men det föranledde mig till att spåra ut den än mer. På 60-talet var ju flygkapningar, inrikesflygkapningar i USA, ett jätteproblem. Det kapades då, jag tror det var fjärde dag under något år, ett flygplan i USA. Det här var innan säkerhetskontrollernas tid. Så folk tog ju med sig revolver och kapade planen. Och ofta ville man då, ung och radikal som man var, flyga till Havanna. För där skulle man då börja ett nytt liv. Och då hade man inte pengar till det, som man kapade planen och åkte dit. Det gick så långt så att faktiskt amerikanska myndigheter funderade på att bygga ett replika av Havannas flygplats i Florida. Så man kunde låtsas flyga folk till Havanna, ta ut dem därifrån och sen gripa dem. Det gjordes inte, men alltså, man övervägde faktiskt att göra detta. Och detta är ju helt okänt idag, men liksom att, och grejen är så att vi som i USA, där är man ju känslig med sina vapen. Det var ju en stor grej att börja screena folk för vapen, för då hade ju folk börjat gapa om konstitutionen och sådär. Att man liksom lät ett plan bli kapat var fjärde dag innan liksom man insåg att det här går ju inte längre. Liksom.
Det känns ju som en väldigt oskyldig tid. Så här, vad skulle vår tids motsvarighet vara till att bygga en replika av Havanna?
Det vet jag inte, men fascinerande historia.
Bygga en replika av Morgan Johansson som vi får avsätta.
Vadå, då kan vi ju aldrig avsätta om de dyker bara upp en ny ständigt och jämt.
Ja. Vi har ju haft en mycket sämre justitieminister än Morgan Johansson, och hon heter ju Beatrice Ask och var borgerlig justitieminister. Och det här får inte vi sitta här och ha glömt bort.
Det här får
nu skickade du in ett litet gredelint kuvert i debatten.
Precis, alltså även om Morgan Johansson har misslyckats kapitalt, så är han ändå inte sämre än vad Beatrice Ask var, som misslyckades ännu mer kapitalt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hörrni, vi ska gå vidare. Paulina, jag bad dig föreslå ett aktuellt och brännande ämne till att prata om idag. Du återkom med att du ville prata om en bok som kom ut 1906. Nämligen Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Jag får väl skylla mig själv som vänder mig till den konservativa delen av redaktionen. Men berätta, det är ju aktuellt så att du har skrivit en text om Nils Holgersson. Där du kontrasterade Selma Lagerlöfs sätt att skriva pedagogiska texter med dagens. Berätta.
Ja, jag känner att du verkligen har snackat upp min text här. Jag läste Nils Holgersson då och konstaterade att Selma Lagerlöf, hon skrev ju den här boken som en lärobok i geografi för den svenska skolan. Så att generationer av svenskar är ju uppvuxna med den här boken. Och sen så slutade man använda den. Och nu är ju Selma Lagerlöf, om man läser den, det finns en väldigt otäck genre som heter så här hjältekvinnor, rebellkvinnor att läsa godnattsagor om för barn.
Det här, du läser dem för mina barn.
De är fruktansvärt otäcka, det är så här en sida per person som har gjort någonting, så här, spräckt något glastak eller någonting. Det är,
min dotter älskar dem.
Det är fula bilder, det är platta historier, det är så otroligt.
Hennes ögon tindrar när jag bara tar fram boken.
Platt och dumt på det här, så här radikala sättet. Så här, nu ska vi fostra barn i det här.
Hon säger till mig varje kväll, så här, pappa tror jag kan göra något lika fint? Och jag säger, det är klart du kan, gumman.
Du ska säga nej.
Du kan flyga på en gås istället.
Ja, låt mig, jag förstår dig.
Selma Lagerlöf. Första kvinnan i Svenska Akademin, Nobelpriset, levde i en relation med en kvinna och så vidare. Så hon förekom i de där sammanhangen som en sån här powerkvinna som man ska känna till därför att hon spräckte glastak. Men den här läroboken som hon skrev för barnen, den är borttagen ur undervisningen. Och jag roade mig med att läsa en bok som heter Pojken och tigern som kom på 80-talet och som fortfarande används i skolans geografi och undervisning, inte av alla skolor men av vissa. Och det var så roligt därför att jag trodde, den finns i två versioner, en enkel och en svår. Och jag trodde att jag läste den enkla versionen men det var tydligen den svåra. Och det var så otroligt slående, så att, mer slående än någon PISA-graf jag någonsin har sett som illustration över förfallet i den svenska skolan. Hur mycket plattare, simplare, hur mycket mer respektlöst tilltalet mot barn har blivit i skolbokslitteraturen.
Men kan du utveckla det? På vilket sätt hade Selma Lagerlöf större respekt för barnen?
Därför att hon skrev en bok som var på riktigt. Det här var en bok som hade liksom en verkshöjd på riktigt. Jag tar ett exempel då i min text hur när hon berättar om emigrationen från Småland. Mm. Och Nils Holgersson, här kommer en spoiler för övrigt. Nils Holgersson kommer in i en småländsk stuga och det ligger ett lik på marken. Han blir rädd och springer ut och sen så får han veta att det här är en kvinna som levde på den här gården med barn och barnbarn, men de har alla lämnat henne för USA. Och nu ligger hon död där inne, omgiven av porträtt på människor som sitter och stirrar ut i luften. Och då går han tillbaka in i det här huset och vakar över henne hela natten och liksom hedrar hennes minne. Och det här är då ett exempel på en ganska basal sån här, ett minnesknep. Nämligen om du ska komma ihåg någonting, tänk någonting jättekonstigt. Om du ska komma ihåg migration från Småland, tänk att du går in och ser ett lik omgivet av foton. Mm. Och sånt använder sig Selma Lagerlöf av hela tiden, samtidigt som hon hela tiden behåller liksom en verkshöjd. Det är en komplicerad text, men det är liksom en riktig bok. Det är en bok som vill vara en bok på riktigt. Och sen så kommer man till då dagens böcker som är väldigt blodfattig. Det är blodfattig textbok på ett helt annat sätt. Och Pojken och tigern, det är liksom så här, en mening i taget, en mening beskriver en känsla, en mening beskriver vad som händer, en mening beskriver dialog. Det blir aldrig mer bok, mer på riktigt än så. Så att vi har gått från att se barn som liksom estetiska, andliga varelser på något sätt. Utöver att man krävde mer av dem intellektuellt så respekterade man dem också som andliga varelser som vill läsa vackert och fint och på riktigt till det här blodfattiga.
Men Paulina, det ligger ju trots allt 100 år av förhoppningsvis framgångsrik pedagogisk forskning mellan Selma Lagerlöf och oss.
Nej, det är det inte gör. Alltså det här är det som är så roligt. Därför att
gud!
Pedagogiken är ju inte, det är liksom inte som teknologin. Utan väldigt mycket, det är verkligen inte en rak linje. Det finns vissa saker där man har blivit mycket, mycket bättre såklart. Man diagnostiserar dyslexi och hjälper barn med dyslexi på ett helt annat sätt idag än för 100 år sedan, såklart. Mm. Men sen så finns det andra områden där man av ideologiska skäl har valt att bortse från det man visste. Alltså Nils Holgersson betydligt mycket mer pedagogisk och smart än Pojken och tigern.
Men det här skulle då innebära att den genomsnittliga eleven som då går ut grundskolan 1915 har bättre kunskaper om sitt Sverige då än vad den genomsnittliga eleven har idag, tack vare bättre litteratur. Är det...
Ja, men det, nej, alltså, ja, men det är inte bara det, utan det handlar inte bara om att man var bättre på att hamra in kunskaper. Man beaktade också det här att man ska möta riktig text, riktiga författare, riktiga böcker och inte den här blodfattiga, liksom, blodfattiga textboken.
Det är en god poäng, men är det verkligen helt utdött det här med att man kopplar narrativ till kunskapsinlärning? Att man vet,
ja. Det gör man säkert, men alltså på den tiden så engagerade man sina största författare i skolböcker. Mm. Och det gör vi inte idag på samma sätt.
Nej,
men
det, är sant.
Men det var intressant att se vilken mycket mer komplicerad materia man satte i händerna på 10-åringar då jämfört med 10-åringar idag.
Mm. Ja, det är väldigt intressant. Har Peter och Mattias någonting att tillägga till detta?
Ja, alltså det är ju en god poäng, och just det här att man i efterhand har upptäckt att det man ägnat sig åt utan att veta varför visar sig vara ganska klokt och har poänger som liksom akademiker först i efterhand förstår. Väldigt mycket kunskap kommer ju den vägen, snarare än att man sitter liksom och forskar fram någonting man inte hade en aning om förut. Alltså den typen av visdom i vad människor ägnar sig åt och hur vi överfört kunskaper från generation till generation, att det emellanåt underskattas för att det inte funnits någon evidens som man har tittat på, det är ju inga konstigheter. Jag tycker att det här är väldigt bra exempel på det.
Jag passar på att slänga in ytterligare ett boktips. Om man vill veta hur det gick för Nils Holgersson efter den där novemberdagen 1906 eller vad det är, när han återkommer till gården och träffar sin mor och far igen, då kan man läsa Holgersson av P.C. Jersild, denna fantastiska fantasirike författare som beskriver hur Nils Holgerssons återanpassning till det svenska samhället gick till efteråt. Den är inte helt oproblematisk och den skildrar faktiskt Sverige ända fram till år till millennieskiftet faktiskt, med all den uppfinningsrikedom som P.C. Jersild är mäktig. Så den kan man läsa också tillsammans. Eller efter, när man först läser man Nils Holgersson förstås, sen kan man läsa uppföljningen. Vi ska gå vidare och då är det dags för succén från förra veckan. Det är ett inslag då jag slänger fram förslag som luftats under veckan och ni ska ta ställning till dessa. Jag kallar dem för svar direkt. Är ni redo?
Och det här har ju inte jag varit med om, så att jag får frågan sist då, så jag ser hur de andra svarar.
Nej, utan det här får man hugga på direkt. Alltså jag kommer berätta, det här har Paulina har i veckan föreslagit att Nils Holgersson ska bli obligatorisk i förskolan. Tycker vi detta är bra, ja eller nej? Och så får den som känner att man har en stark åsikt bara in och säga ja eller nej. Förstår ni?
Jag är med.
Samt argumentera för det förstås. Ja. Då börjar vi. Moderaterna vill satsa på kärnkraft genom statlig subvention. Närmare bestämt genom att utöka de statliga kreditgarantierna till 400 miljarder och att de ska ges på mer fördelaktiga villkor än idag. Nu undrar jag, vad tycker vi om detta? Är det bra eller dåligt? Och jag vill ha svar direkt.
Bra.
Bra.
Varför, Peter? Varför?
Ja, jag invänder mot att kalla det för en subvention. Du köper oppositionens språkbruk. Jag vet inte om en kreditgaranti kan kallas för en subvention. Men bortsett från det, vi måste få ordning på, alltså ska vi utöka elproduktionen och så mycket som vi har sagt att vi ska göra, så det går inte att göra bara med förnybara energikällor. Kärnkraften behövs och det behövs mer kärnkraft idag, och det här är liksom för första gången det kommer liksom ett konkret förslag på hur det faktiskt skulle kunna vara möjligt.
Någon som är emot, Peter, eller är vi överens om detta?
Ja, alltså det är klart att det är en subvention på ett sätt, men jag menar, det är ju inte, alltså staten är ju redan inom mäckar så mycket i energisektorn, och jag tror att det här behövs.
Då tar vi nästa. Regeringen vill bidra till att lösa problemet med segregation i landet. Och då vill man låta utreda ett statligt ägt fastighetsbolag som då ska äga och förvalta bostäder och lokaler i utsatta områden. Är det här en bra idé, tycker ni? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
Nej.
Nej, Mattias, varför säger du nej?
Av princip. Nej, men det känns som en sån här lösning man drar fram för att man inte har någon. Och så blir det ett sätt att dölja att man låter staten bedriva en verksamhet som ja, staten inte är så hemma på. What could possibly go wrong? Det låter som ett svart hål för skattepengar.
Någon annan? Paulina, du sa också nej.
Nej, men jag skriver under på vartenda ord som Mattias säger. Det är precis så det är. Det är en idé i brist på idéer.
Okej. Okay. Peter, vill du revidera? Eller?
Jag gör det en annan gång.
Ja, okej. Okay. Då tar vi den tredje och sista. Jocke Berg har släppt ett soloalbum. Den gamla popikonen återkommer 6 år efter att bandet Kent gick in i evigheten. Vad tycker vi? Är det bra eller dåligt? Jag vill ha svar direkt.
Bra.
Bra.
Mm. Favoritlåtar, Paulina, från nya plattan?
Nej, men jag har inte hört nya plattan. Men jag har lyssnat på hans samarbete med Miriam Bryant. Som förstås, jag älskar Miriam Bryant. Och det var fantastiskt. Och det han gjorde med Veronica Maggio, eller hur? Gjorde han någonting också? Det var också fantastiskt. Mm. Om jag tänker på rätt låt.
Mm. Men okej, okay, så du är nyfiken på att så småningom lyssna på den här skivan? Alltså.
Jag har lyssnat på den flera gånger.
Ja. Och vad säger du? Vilket är favoritspåret?
Mer än ingenting.
Mm.
Sen tycker jag kanske att jag ger den 3 av 5. Men jag tycker ändå att det är roligt att han gör det.
Är det något nytt i Jocke Berg vi upptäcker som inte fanns under Kent-tiden, eller är det mer än det gamla goda?
Ja, alltså det nya man upptäcker kanske inte är så kul. Jag tyckte Jens Liljestrand på Expressen beskrev det hyggligt träffande att Jocke Lundell visar vissa drag av Ulf Lundell, av liksom ett nostalgiskt drag som nästan blir lite deppigt. Liksom.
Mm. Du kallar honom för Jocke Lundell också, så det var mycket freudianskt.
Ja.
Så fan. Jag läste för övrigt den krönikan av Jens Liljestrand också och blev mycket upprörd, för att han hade avslöjat att han hade gjort ett misstag. Han trodde nämligen att i Per Hagmans roman Volt från 1992, där en då person försöker smuggla narkotika i CD-fodral, så är det just i Kent-skivor som... Men alla vi som kan vår Per Hagman och vet Per Hagmans kronologi vet ju att det var ju Pet Shop Boys-skivor givetvis.
Och alla vi som kan vår Kent vet ju att de släppte det första albumet våren 95.
Exakt, och Volt då, som utspelade sig i Skövde och Stockholm på 1980-talet, det var ju en helt annan populär kulturell epok, kan man säga, än det, liksom, det 90-tal efter krisen då som Kent fanns i. Så att, det var modigt att Jens Liljestrand, som den uppburna kulturpersonligheten han är, erkänna att han faktiskt hade blandat ihop de här sakerna.
Det här har ni fått mig att tänka på när Per Gudmundsson på den här ledarsidan skrev en text när han refererade till den här tjejen som heter Cherry. Mm. Som skrev hela orten har Tabanja. Minns ni den?
Mm. Nej.
Och det var ju någon, jag undrar om det var Nyhetsguiden eller sådär, som hörde av sig till den här artisten och frågade liksom, tar du avstånd från Per Gudmundssons värld? så att om det är någon som ska göra det, så finns det liksom ett prejudikat här.
Ja, Jocke Berg kan ta avstånd.
Han kan ta avstånd.
Eller Ulf Lundell igen, så blir Peter glad.
Ja, eller det stackars Miriam Bryan som blir liksom...
Lundell tar väl ständigt
avstånd. Liksom. De måste ju
Men Lundell tar ju avstånd från hela världen ständigt och jämt. Det skulle förstås vara intressant att Jocke Berg avslutar sina dagar boende på Österlen när han skriver liksom telefonkataloger varje år om saker som irriterar honom. Hörrni, jag ska säga en annan sak. En nyhet i podden som ni som har kommit så här långt redan har märkt, det är ju att vi har reklam. Det började vi med igår. Äntligen kan jag tänka, då vi äntligen använder den kommersiella potentialen som finns här och tjäna pengar på att det är så många som lyssnar på vår podd faktiskt. Och det kommer tills vidare bli 2 inslag per podd. Så nu vet ni detta. Det kommer inte bli reklam för spel, alkohol, tobak eller politiska partier. Mattias, vad tänker vi om detta?
Ja, men vad fan. Allt kul. Kan vi inte ha ett förbud mot myndighetspropaganda istället?
Vi får
det vore ju en etisk policy.
Vi får väl tala väl om alkohol och tobak och spel i den redaktionella delen istället för att väga upp detta. Paulina, reklam, det är föga uppbyggligt, antar jag att du anser.
Nej, men jag sitter ju hytt med näven i bilen jämt när jag lyssnar på reklamradio. Det är så här, dyra lån, spel, och det känns som att det är 90% av allting man hör. Det är olika sätt att lura in folk i sånt där. Och då blir jag förbannad.
Hörrni, vi har en svar direkt kvar. Den låter så här. Jag glömde bort den. Regeringen förklarade i veckan att den från och med 1 januari nästa år vill höja skatten på tobaksprodukter med 3%. Håller vi med eller inte? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
Dra åt helvete. Alltså framförallt det här dumma liksom att tobaksprodukter Sverige har den lägsta nivån av rökning i den del av världen man känner till. Och det är delvis på grund av snus och andra substitut. Och skatten höjer man lika mycket på allt. Därför att snus finns ju bara i Sverige eftersom EU har förbjudit detta alternativ till att dagligröka som ju alla vet är väldigt dödligt.
Mm. Okej, okay, så det är vi tummen ner på unisont. Bra, då ska vi äntligen gå vidare och nu ska vi faktiskt hedra hennes majestät drottningen Elisabeth II som i dagarna firar 70 år på tronen. Och det ska ni få göra genom att visa era kunskaper om drottningen och hennes värld.
Oj, oj, oj.
Så nu gäller det då att sätt händerna på nödbromsen i både dressinen och i första klass. Nu kommer den första frågan. Den lyder så här. I samband med drottningens 25-årsjubileum på tronen på 1970-talet så uppkallades en ny tunnelbanelinje i London efter just detta firande. Vad heter den linjen och vilken färg har den? Ja.
Jubilee Line.
Snyggt. Och vilken färg har den på kartan?
Vet inte om jag gissar på svart.
Nej, vänta nu. Tänk efter. 25 år, vad firar man då?
Vänta. Den är silvrig.
Yes! Snyggt, Paulina. Mm. Jättefint. Ett poäng till dig. Nästa fråga. Drottningen är den första kvinnliga monarken i Storbritanniens historia som gjort militärtjänst. I vilken egenskap eller vilken tjänst hade hon?
Ja, Paulina!
Nej, Peter först. Peter först.
Hon var mekaniker, va?
Ja, hon var faktiskt... bilkorist skulle vi närmast säga i Sverige. Alltså hon var då körde lastbil och var bilmekaniker. Så helt rätt. Nu står det 1-1. Det här är ju riktigt, riktigt spännande. Nästa fråga går in på sportens värld lite. Drottningen har haft många olika representationsuppdrag. Så sådan har hon invigt många olika saker. Men hur många olympiska spel har drottningen invigt?
Heter
det? Ja, får höra.
Kanske har varit så att det har varit olympiska spel i samväldet också. Annars tänkte jag att det var 2. London 48 och London 2012.
Är det ditt svar?
Ja.
Du har rätt för det, 2 stycken. Men det var hennes pappa som invigde det 1948, för han levde ju fortfarande. Och hon invigde faktiskt spelen i Montreal 1976. Men du får faktiskt en halv poäng där, så nu ligger du lite för dig. Nu kommer den sista frågan, och det är en uppdelad. Det finns mycket poäng att tjäna. Jag kommer nämna berömda engelsmän, och jag vill veta huruvida de här personerna haft möjlighet att träffa drottningen så tillvida att de har levt samtidigt som henne. Och drottningen är ju som ni vet född 1926. Så helt enkelt, har denna personen levt samtidigt som drottningen har levt? Och jag börjar då med Rudyard Kipling, författare och Nobelpristagare, kanske mest känd för Djungelboken.
Ja.
Paulina, vill du svara? Han får minuspoäng också. Vad svarar du?
Ja, men du, jag känner att du antyder att man kan få minuspoäng.
Antyder, jag sa att man kan få minuspoäng.
Ja, fan. Ja, men nu har jag sagt ja.
Ja, det är rätt. Han är född, han dog 1936, så han hade kunnat träffa henne.
Mm.
Då har du 2 poäng.
Jag visste det.
Mattias nolla fortfarande. Tar vi nästa person då. David Livingstone, missionär och upptäcktsresande.
Nej.
Det är helt rätt, Paulina. Han är född, han dog 1873. Så 3 poäng för Paulina. Sir Arthur Conan Doyle, författare mest känd för böckerna om Sherlock Holmes.
Nej.
Ett poäng, han dog 1930.
Vad fasen.
Nästa person är Florence Nightingale, sjuksköterska och den moderna krigssjukvårdens upphovskvinna.
Nej.
Vänta, förlåt, vad sa du nej på förra frågan på förresten, Paulina? På Conan Doyle?
Jag sa nej, ja.
Ja, du hade fel då, ja. Han dog 1930. Förlåt. Mm. Då åker du tillbaka. Och vad sa du på den senaste, Peter?
Nej.
Ja, det är helt rätt. Då går du upp på 2,5 och Paulina är tillbaka på 3.
Ja.
Tar vi nästa då. Överste Thomas Edward Lawrence, mer känd som Lawrence of Arabia.
Nej.
Där åkte Peter tyvärr på en miss. Han dog 1935 i en motorcykelolycka. Så han hade kunnat träffa drottningen. Och den sista. William Wallace, skotsk riddare och frihetshjälte.
Nej.
Nej.
Snyggt, Mattias, för att William Wallace...
Jag har i alla fall sett Braveheart.
För William Wallace dog nämligen 1305. Då blev det Paulina som gick vinnande ur detta. Grattis, Paulina.
Ja, tack så mycket.
Ska vi... Ja, ni andra gratulerar också.
Hon är alltid duktigast i klassen.
Ja, folkpartisten.
Det var väl en rolig lek?
Jätterolig.
Mm. Då är det faktiskt dags att avrunda. Och då ska vi göra det med vår lilla rundfråga. Det är mycket spontant, ställer en fråga, inspirerad av tiden, och ni lika spontant svarar. Som vi nämndes i inledningen så är det ju hänryckningens tid. Vi firar, eller i alla fall på den tiden, vi firade på den tiden det var helgdagar. Pingst till minne av lärjungarnas uppfyllelse av den heliga ande. De hade börjat prata främmande tungomål. Mattias, du är med på detta?
Hjälpligt.
Du kan läsa mer i Apostlagärningarna, Eskild, om det ska vara så. Vi ska inte dröja med detta,
utan
ta fasta på det här med främmande tungomål. Jag skulle vilja att ni presenterar varsitt citat på ett främmande tungomål som ni tycker är viktigt att ha mer i svensk politik idag. Exempelvis, a house divided against itself, eller erst kommt das fressen, dann kommt die moral. Peter, även gotländska räknas som främmande tungomål. Och här känner jag ju att Paulina kommer briljera, så jag tänker, sätt igång Paulina, låt latinet flöda.
In vino veritas, tänkte jag. ja. Nej, men jag tänkte på att tyskarna har ju formulerat flera föredömliga konservativa sentenser. Det klassiska är ju Keine Experimente, som under CDUs slogan under Konrad Adenauer. Det skulle man kunna lära någonting av i svensk politik. Sen CSU, systerpartiet i Bayern, de brukade säga rechts von uns darf es nicht geben. Det får inte finnas något till höger om oss. Det här var innan Angela Merkel, som ju var en väldigt misslyckad förbundskansler, plöjde upp den där fåran till höger med den här avgrundshögern som har tillkommit i tysk politik. Och slutligen då, på samma tema, så Helmut Schmidt, västtysk förbundspresident för SPD, alltså socialdemokrat. Han sa, jag tänkte på Centerpartiet, för de tycker ju om socialdemokrater. Så han sa så här: Wer Vision hat sollte zum Arzt gehen. Den som har visioner borde gå till doktorn.
Fantastiskt. Vilken
har du gått tyska skolan, Paulina?
Men det kanske du hörde redan när vi hade quizen, va? Eller?
Fantastiskt.
Det var väldigt Reinfeldt att varna för visioner.
Ja. Men också det här, men att inte. Till höger om oss ska det bara finnas avgrunden. Det var ju en idé som svenska moderaterna hade en gång i tiden också, innan de släppte den flanken och avgrunden öppnade, eller avgrunden blev inte avgrunden längre. Mycket bra, Paulina, guldstjärna för detta. Då går vi vidare till Mattias. Tack för dig att briljera.
Jag har ingen jävla aning.
Främmande tungomål.
Räknas engelska som främmande tungomål?
Ja, men nu ska Mattias tala i tungor först. Vi får höra.
Ja, det här kom överraskande, som flickan sa. Det kanske man kan formulera på engelska. Jag har ingen aning. Beggars can't be choosers.
Ja, okej. Okay, mycket bra. Icke godkänt för Mattias. Du återkommer nästa vecka med dubbla räkneuppgifter. Peter, slutligen då. Ja,
don't be pound foolish and penny wise. Finns det ett politiskt talesätt?
Berätta om detta.
Jag vet inte vem det var som yttrade, men det handlar om att liksom politiken har en förmåga att slösa med de stora pengarna och sen snåla med de små.
Mm-hmm. Jag trodde Pennywise var clownen i det.
Det är det också.
Ja, men det var jättefint. Vad bra, vilken bildning det finns på redaktionen när man bara sätter spaden i marken. På sina håll i alla fall.
Sporadiskt.
Ja, det var allt jag hade att erbjuda. Är det någon som vill tillägga någonting?
Trevlig helg.
Vad ska ni göra i helgen? Ska ni göra något trevligt?
Jag ska nog till landet. Jag ska klippa gräset först, sen ska jag till landet. Mattias, vad ska du göra?
Jag har ingen aning. Det känns väldigt skönt.
Peter, du skulle till landet. Eller du är på landet?
Ja, jag har redan tjuvstartat. Jag är redan där. Mm. Jag ska väl hålla på att säga, jag ska väl hissa den svenska flaggan på måndag, men jag har ingen flaggstång.
Paulina, hur firar du nationaldagen förresten?
Ja, just det. Man ska fira nationaldagen också. Jag har inte planerat för det, men det får bli någonting storslaget.
Man firar bara en tyska.
Precis. En dag ska vi integrera dig också, Paulina, i svenska nationaldagsfirandet. Det går till så att man sätter sig på någon festplats och ser sur ut och säger, inte är det som i Norge, inte.
Just det.
Hörrni, stort tack för att ni var med mig idag, Mattias, Peter och Paulina.
Tack för idag, Andreas.
Tack själv.
Ett nöje.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, eller hur vass jag är på att räkna poäng när vi har frågesport. eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden, då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Och är det någon som vill ge en extra guldstjärna till Paulina för hennes kunskaper i tyska sentenser, så tror jag hon kommer uppskatta det också. Jag säger bara det. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.